we shall send to the moon, 240,000 miles away, a giant rocket more than 300 feet tall on an untried mission to an unknown celestial body, and then return it safely to Earth. But why, some say, the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why, 35 years ago, fly the Atlantic? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone. And therefore, as we set sail, we ask God's blessing on the most hazardous and dangerous and greatest adventure on which man has ever embarked.
Och det hände sig vid den tiden att från president Kennedy utgick ett påbud att månen skulle erövras. Fast det är ju lätt hänt då man minns månfärdarnas era att allting kretsar kring Neil Armstrong och hans berömda stora kliv för mänskligheten. Många glömmer att den första resan till månen och runt den gjordes redan året innan, i och med Apollo 8. Nu i jul hade gått exakt 50 år sedan den här historiska expeditionen.
Good morning, I'm Frank Reynolds. And these are the men who will make this historic voyage to the moon, the crew of Apollo 8. They are in their command module right now. They've been in there since 5:34 this morning at Cape Kennedy when the hatch was closed. The weather at the Cape is perfect, and astronauts Borman, Lovell, and Anders are all set to go.
Kennedys påbud visade sig hur som helst vara en vältajmad befallning. För 6 år senare, då det äntligen var packat och klart för avfärd, behövde USA och den övriga världen någonting som kunde sprida lite hopp och ljus i det allt djupare mörkret. ...1968 har med fog kallats för året då allting hände, och inte värst mycket av det som hände var gott. Vi hade morden på Martin Luther King och Robert Kennedy. Vi hade Warszawapaktens invasion av Tjeckoslovakien. Vi hade Vietnamkriget och specifikt då Tet-offensiven där mer än 40 000 amerikanska soldater stupade 1968. Vi hade oroligheterna i Europa, inte minst i Paris, där studenternas revolt, den så kallade majrevolten, kulminerade i våldsamma sammandrabbningar med polisen. Och i USA, där blev Richard Nixon vald till president. Demonstrators were forcibly evicted from the hearings where they began chanting anti-war slogans. Former Vice President Richard Nixon said. Då julen närmade sig låg det hur som helst ett löfte om någonting bättre i luften, eller kanske snarare i rymden. Vem hade anat att det galna året 1968 skulle ta slut på ett så storslaget sätt, med en unik och historisk hälsning från rymdens djup? En hälsning som lät oss beskåda vår hemplanet på ett sätt som ingen någonsin hade upplevt tidigare.
All reported go, and there were three particularly strong and loud goes from the three astronauts in the spacecraft 320 feet above the base of the launcher at Complex 39. Jim Lovell reported just
de tre vise männen, inom citat, som skulle komma att leverera hälsningen var astronauterna Frank Borman, som var befälhavare, Jim Lovell och William A. Anders, också kallad Bill, som vid middagstid den 21 december 1968 befann sig på startplatta 39A ute vid Kennedy Space Center i Florida på väg ut för att följa sin kärna, förlåt, sin måne, menade jag.
T-minus 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. We have ignition sequence start. The engines are armed. 4, 3, 2, 1, 0. We have commit. We have liftoff. Liftoff at 7:51 a.m. Eastern Standard Time.
Borman, Lovell och Anders skulle komma att bli de första att uppfylla påbudet som president Kennedy levererade så passionerat den där varma och soliga septemberdagen i Texas 1962. We choose to go to the moon this decade. Vi väljer att resa till månen detta årtionde. Då ett drygt år återstod av årtiondet, strax innan julen den 21 december 1968, då lämnade människan för första gången någonsin jordens omloppsbana och styrde mot en annan himlakropp, månen. Så här långt hemifrån hade ingen människa varit tidigare. Eller senare för den delen. Eller nåja, Apollo 13-astronauterna, de var ju strikt taget några hundra kilometer längre ut då de rundade månen i april 1970. Men hur som helst, Apollo 8 var i alla fall först med att bege sig så här långt ut. Nu är det ju ett faktum att astronauterna Borman, Lovell och Anders uttryckligen tillbringade största delen av de 400 000 kilometrarna ut till månen med att beundra jorden, inte månen, eftersom farkosten var svängd så att månen inte syntes i de små fönstergluggarna. Det här var också första gången som en människa såg hela jorden med en och samma blick. Jim Lovell, han hade svårigheter med att anpassa sig till tyngdlösheten ombord. Han drabbades av en svår rymdsjuka, lite som sjösjuka fast i rymden, med illamående, kräkningar och diarré. Lovell berättade senare om det obehagliga i att vakna upp med känslan av att falla. Det var julafton på jorden, tre dygn efter start, då Apollo 8 passerade punkten där jordens och månens tyngdkraft är lika starka på 62 000 kilometers avstånd från månen. Det var nu som kapseln började, inom citat, falla mot månen. För första gången någonsin befann sig människan nu i en annan himlakropps tyngdkraftssfär. Kapselns hastighet, som i det här skedet var 1200 meter i sekunden, började öka. Banan som Apollo 8 nu låg på var i det här skedet sådan att den skulle föra kapseln med astronauterna i en vid lov runt månen och därifrån tryggt hemåt mot jorden. Men det här var inte besättningens mål. De ville lägga sig i omloppsbana runt månen. För att uppnå det här var de tvungna att genomföra en manöver där Apollo 8-kapselns hastighet bromsades in genom ett noga tajmat brännande med raketmotorn. Riskerna med den här manövern var enorma. Bromsade man in kapselns hastighet för lite kunde den slungas okontrollerat ut i rymden. Bromsade man för mycket så riskerade astronauterna att störta ner på månen. Bägge scenarierna hade inneburit en säker död för Borman, Lovell och Anders. Så det var utan tvivel spända, sammanbitna miner som rådde hemma på jorden i NASAs kontrollrum och hemma hos astronauternas familjer samt hos rymdfararna själva förstås i sin kapsel då Go-kommandot från Houston gavs. See you on the other side, löd Houstons sista hälsning till Apollo 8 innan kapseln försvann ur sikte bakom månen. You're riding the best bird we could find. Ni rider på den bästa av alla våra fåglar.
I hope that all of you back on Earth can see what we mean when we say it's a rather foreboding horizon, a rather dark and unappetizing looking place.
Apollo Control Houston, 2 minutes, 50 seconds away from time of LOS now.
Sagt och gjort, kapseln passerade in bakom månen och radioförbindelsen till jorden brast. För första gången någonsin var en människa utom synhåll från sin hemplanet. Det var nu under de 2 minuterna som föregick inbromsningsmanövern som astronauterna ombord för första gången skymtade månen på nära håll, närmare bestämt då dess baksida genom rymdkapselns fönstergluggar. Härnäst tändes bromsraketen. De 4 minuter och 13 sekunder som farkostens huvudmotor var tänd beskrevs senare av befälhavare Frank Borman som mitt livs längsta 4 minuter.
Nautical miles, velocity rating 75-35 as we continue with this flight of Apollo 8.
Samtidigt som motorn slogs av dök Apollo 8 upp från månens baksida efter 20 andlösa minuter av ovetskap på jorden. I NASAs kontrollrum i Houston och hemma hos astronauternas familjer kunde man nu andas ut. Apollo 8 låg nu i en stabil, om en aningen oval omloppsbana runt månen på 311 gånger 111 kilometer. Efter det första varvet runt månen gjorde man ytterligare en korrigerande raketbränning som rundade ut banan till 112 gånger 114 kilometer. Astronauterna de utnyttjade sin passage runt månen till max genom att låta kameran klicka på. Trots allt så var det ju de första människorna någonsin som fick se månens bortre sida med egna ögon. Och det är ju en vy som ser väldigt annorlunda ut jämfört med det ansikte som månen vänder mot jorden.
Crystal clear.
Månens bortre sida saknar nästan helt de karakteristiska mörka lavaslättarna, haven inom citat, som vi ser från jorden. Istället domineras utsikten av ett landskap pepprat av nedslagskratrar. Det här beror på att den sida som månen vänder mot jorden i solsystemets barndom var exponerad mot den ännu rött glödande heta unga jorden som såg till att månens hitåtvända sida hölls i smält tillstånd längre än månens baksida som stelnade fortare. Apollo 8-expeditionen var hur som helst inte först med att fotografera månens baksida. Den första glimten av det här aldrig förskådade landskapet fick mänskligheten i och med den obemannade sovjetiska månsonden Luna 3 9 år innan. Men de suddiga och korniga bilderna som Luna 3 levererade av månens baksida, de var ingenting emot fotografierna som besättningen ombord på Apollo 8 tog julen 1968. Det var dock inte av estetiska eller artistiska skäl eller för sightseeingen som de var där i omloppsbanan runt månen. Apollo 8 hade flera uppdrag att köta, av vilka ett av de främsta var att rekognosera för dem som skulle komma senare.
We're now going over approaching one of our future landing sites selected in this smooth region to call the Sea of Tranquility smooth in order to make it easy for the initial landing attempt.
Besättningen ombord på Apollo 8 spanade ut över den framrusande månslätten i jakt efter lämpliga landningsplatser för framtida expeditioner. Det var särskilt ett område som intresserade dem, Mare Tranquillitatis, stillhetens hav. Området där Neil Armstrong och Buzz Aldrin skulle komma att göra sin historiska touchdown bara ett drygt halvår senare. Avfyrningen av Apollo 8 hade tajmats så att ljusförhållandena i just stillhetens hav skulle vara de bästa möjliga. En kamera hade monterats i ett av kapselns fönster för att automatiskt ta ett foto varje sekund som kapseln befann sig ovanför månen. Och det var en diger bildskörd som Bormann och hans manskap kom hem med. Mer än 800 stillbilder i 70 mm formatet och över 200 meter 16 mm rörlig film. Men det är framförallt ett av fotografierna från Apollo 8 som numera betraktas som en av de mest betydelsefulla bilderna som någonsin har tagits av någon fotograf, även om just det fotot var av ringa vetenskapligt och strategiskt värde för NASA. Earthrise heter det. Earthrise, eller jorduppgång, togs av Bill Anders då Apollo 8 rundade månen på sitt fjärde varv, i den stunden då farkosten dök upp bortom månens horisont. Då Anders insåg vad det var han bevittnade, jorden som gick upp över månslätten, kallade han ivrigt på de övriga besättningsmedlemmarna medan han pressade ned slutaren på sin svensktillverkade modifierade Hasselblad 500 EL-kamera. Vyn som han fångade har med tiden blivit ett av de mest reproducerade fotografierna i fotografins historia. Life Magazine inkluderade det på sin lista över århundradets bilder. Och självklart fick bilden pryda ett frimärke i USA. Det är för övrigt värt att notera att jorden som stiger upp över månens horisont skulle vara en aldrig tidigare skådad syn, även om du bodde på själva månen. För jorden går ju aldrig upp på månen, eftersom månen alltid vänder samma sida mot jorden. Jorden bara hänger där, liksom alltid på samma plats i skyn. För att kunna uppleva en jorduppgång på månen måste du befinna dig i omloppsbana runt månen, precis som Apollo 8-astronauterna gjorde julen 1968. Medan Bill Anders fortsatte att fotografera månlandskapet som rusade förbi under dem, beslöt sig befälhavaren Frank Borman för att det var dags att sova. Trots ståhejet i månfarkostens trånga kabin lyckades han sova i två hela varv runt månen. Då Borman vaknade insåg han att någonting är fel nu. Hans astronautkumpaner hade börjat bete sig konstigt och göra enkla misstag. De verkade frånvarande och hade svårt att uppfatta enkla frågor om Borman inte upprepade dem. Borman insåg då att det var sömnbristen som började ge sig till känna efter att astronauterna hade vakat så gott som i 3 dygn i sträck. Så Borman beordrade sina kumpaner att avbryta sina observationer omedelbart och få sig lite sömn, vilket de motvilligt gick med på. Inte minst för att de insåg att de måste kunna tänka klart inför den viktiga TV-direktsändning som väntade om några timmar. De 2 följande varven runt månen sov därför Jim Lovell och Bill Anders, medan Frank Borman höll vakt samtidigt som kameran, inställd på automatik, knäppte vidare för sig själv vid fönstergluggen. Därefter var det alltså dags för den planerade direktsändningen på TV inför 1 miljard människor hemma på jorden. Frank Borman minns instruktionerna som han hade fått av NASA. De påpekade för oss, sa han, att ingen enskild människoröst någonsin tidigare hade hörts av en så stor publik. Säg någonting passande var det enda direktivet som vi fick. Så besättningen valde att läsa de 10 första verserna från första Mosebok i Bibeln, med motiveringen att texten utgör grunden för flera av världens religioner, inte bara för den kristna, enligt Lovell. Sekularisterna inom American Atheists föreningen, USA:s ateister alltså, ansåg ju däremot inte att det är helt okej för astronauter från ett land där kyrka och stat är strikt separerade att citera bibelverser från en månfarkost finansierad med skattemedel, så ateisterna stämde NASA. USA:s högsta domstol valde dock att inte behandla ärendet eftersom de ansåg att månen inte omfattas av deras auktoritet. Men NASA drog ändå öronen åt sig och under de därefter följande månfärderna var man lite försiktigare med de religiösa inslagen.
They're traveling over the back side of the moon now. Our velocity reading.
Hur som helst, TV-sändningen från månen inleddes då juldagsmorgonen glimmade hemma i USA, medan Apollo 8 gick in på sitt 9:e och näst sista varv runt månen. Befälhavare Borman inledde sändningen med att introducera besättningen, varefter besättningsmedlemmarna gav sina intryck av månytan och beskrev hur det kändes att kretsa kring månen. Borman själv beskrev månen som en vidsträckt, ensam och avskräckande slätt av ingenting. A vast, lonely, forbidding expanse of nothing. Därefter följde bibelläsningen där alla 3 besättningsmedlemmarna i tur och ordning citerade skapelseberättelsen från första Mosebok.
In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light. And there was light. And God saw the light, that it was good, and divided the light from the darkness.
Sändningen avslutades med Frank Borman som önskade alla på jorden en god jul. Slutligen sade han från besättningen ombord på Apollo 8: vi önskar er alla en god natt. Vi önskar er lycka till och en riktigt god jul. Gud välsigne er alla på den goda planeten jorden.
And from the crew of Apollo 8, we close with good night. Good luck, a Merry Christmas, and God bless all of you on the good earth.
Efter det här återstod ingenting mer för besättningen på Apollo 8 än att förbereda knuffen med raketmotorn som skulle ta dem ut ur omloppsbana runt månen och lägga dem på en kurs mot jorden. Enligt tidtabellen skulle det här ske exakt 2,5 timme efter att TV-sändningen tog slut. Än en gång infann sig oron för att raketmotorn kanske inte skulle tända som planerat. Skulle motorn strejka i det här kritiska ögonblicket så skulle astronauterna finna sig strandsatta i omloppsbana runt månen för all evinnerlighet. Det var männen mycket medvetna om. Men allting fungerade som det skulle, Apollo 8 sköt fart och snart lade Borman, Lovell och Anders månen bakom sig med en hastighet av 1 kilometer i sekunden. Den första repliken från Apollo 8 då kapseln dök upp från månens radioskugga för sista gången och styrde mot jorden kom från Jim Lovell. Please be informed. There is a Santa Claus. Bara som ni vet, jultomten existerar. Som om det nu någonsin hade rått något tvivel om den saken. Hur som helst, den 27 december 1968 gjorde Apollo 8 en lyckad landning i Stilla havet där hangarfartyget USS Yorktown väntade på att plocka upp astronauterna. John F. Kennedys våghalsiga och kaxiga påbud från 1962 om att USA ska erövra månen innan årtiondet var till ända var nu ett steg närmare att förverkligas. Och mänskligheten hade fått avsluta ett turbulent och våldsamt år med en ljusglimt och en unik önskan om julfrid från en annan värld. Mänskligheten fick också för första gången se sitt urhem, sin hemplanet, utifrån, i all sin körhet och all sin ensamhet mot rymdens oändliga, svarta, kärnbeströdda vidder. Som Bill Anders själv senare uttryckte saken, trots all träning och alla förberedelser inför ett utforskande av månen, slutade resan med upptäckten av jorden.